This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okej.
Okay. Mm.
Gud vad obekvämt det här känns. Oh, med micken här.
Ja, men jag tänkte så här att jag ska börja med att presentera dig.
Mm.
Och då är ju du ST-läkare i, vad säger man?
Barnmedicin. Barn- och ungdomsmedicin tror jag den är.
Okej. Okay. På Vrinnevi sjukhuset i Norrköping. Är det något mer jag ska ta med i presentationen?
Nej, det räcker väl.
Ja, just det. Okej. Okay.
Tror jag. Jag brukar ha med något mer. Det är jättebra.
Finns ingenting mer att
Nej,
säga.
Precis. Det är allt jag är.
men vi gör så.
Mm. Mm.
Välkommen Daniel Örtoft.
Hej Ida, tack så mycket för att jag får vara med.
Jättekul att du ville komma. Du Daniel, tänkte börja med att säga att du har tre lappar framför dig.
Ja.
Under dina papper där.
Oj,
Det är en liten, du får välja en av dem.
Ja. För det är en liten, jag ska inte titta på alla samtidigt.
Du tar en bara och så okay. Kommer det vara en liten fråga där.
Mm-hmm.
Så börja med att du får besvara den frågan.
Vilken överraskning det här blir. Varför ville du bli läkare? Oj.
Jag tänkte vi startar med den helt
ja,
enkelt.
Ja, absolut. Ja du, det har ju blivit frågad några gånger. Jag har ju liksom haft det med mig nog ända sedan på något sätt småbarnsåren. Och inspirationen har fått från min farbror som är läkare. Som jag såg upp mycket till. Och sen under ungdomsåren när man kanske hade en liten dipp. Man kanske inte var lika inne på det, så fick jag ny inspiration av min kusin som är lite äldre än mig som var läkare och pratade om hur intressant det var.
Mm.
Så där ligger nog grunddriven till att bli läkare.
Lite släktingar som har inspirerat
ja,
dig.
Ja, men precis. Lite förebilder som ändå.
Grymt. Och jag har bjudit hit sig för att prata om obstipation.
Ja, det skulle vi prata om idag, ja.
Ja. För att det är ju en väldigt vanlig åkomma på vårdcentralen, inte minst, där man träffar många barn som är förstoppade.
Precis.
Så jag tänkte vi skulle viga hela det här avsnittet åt obstipation.
Ja.
Jag ställer dig lite frågor utifrån det här fantastiska manuset.
Ja.
Och så bara...
Jag bara pratar på.
Så tar vi oss igenom det. Ja. Ja. Men Daniel, obstipation.
Mm.
Kan man säga någonting bara först och främst, vad är obstipation? Och hur vanligt är det här?
Ja, precis. Det är ju en väldigt vanligt förekommande tillstånd hos barn i då varierad utsträckning. Men upp mot en tredjedel av alla barn i skolåldern har någon form av förstoppningsbesvär.
Mm.
Och det som är bra att veta till att börja med är ju att det är till väldigt stor del en funktionella besvär det är.
Mm.
Och väldigt sällan det faktiskt är en bakomliggande sjukdom.
Just det.
Till detta. Men det som också är viktigt att veta är ju att förstoppning är associerad med flera sjukdomar. Men då väldigt sällan att det är det enda symptomet, utan då har man ofta någonting mer som liksom är som en red flag att här är det. Något annat också.
Just det. Ja. Ja, men det är skönt att ha med sig.
Ja, och vad förstoppning är då, det finns kanske ingen helt enhetlig definition.
Mm.
En fråga man ofta kan få är om antalet avföringar har någonting med att göra. Men då ska man veta att hos friska barn är variationen i antalet avföringar extremt stor inom en normal variation då.
Just det.
Till exempel nyfödda små ammande barn kan ha upp till 40 avföringar i veckan utan att det behöver vara något konstigt om de i övrigt mår bra.
Mm.
Och man brukar säga att någon gång när man når tidig förskoleålder, 3-4 års åldern, då har man någonstans mellan 3-15 avföringar i veckan. Och det är ungefär där man kommer, då har man hittat sitt mönster och kommer ungefär hålla det resten av livet.
Och de här små spädbarnen som ammas eller flaskmatas, men som inte har börjat äta en fast föda, de kan också ha så sällan som en gång i veckan.
Typ. Ja,
något sånt.
Det är precis.
Ju, så det är ju väldigt stor spännvidd på det där.
Precis, och, de, och det, är ju, det viktiga är ju att de fortsatt verkar må bra då. Och har man så gles som en gång i veckan eller kanske en gång varannan vecka till och med.
Mm.
Då kan de ju verka lite besvärade dagarna omkring det är dags. Men utöver det så ska det inte vara något annat som oroar eller påverkar allmäntillståndet.
Men utan att säga några siffror, men att ha det så sällan, är det något som du träffar liksom ofta? Det låter ju väldigt sällan att ha liksom, en gång i veckan eller typ en gång varannan.
Ja, det är
inte... Har du någon känsla för? Brukar du träffa så liksom?
Ofta är väl att ta i... Vi kanske ska tillägga här att jag utöver att jag jobbar på barnkliniken så jobbar jag också på BVC.
Mm.
Här i Norrköping, ett av BVC:erna, av och till. Så att jag träffar nog lite mer den här frågeställningen än vad kanske man gör bara genom att jobba på barnkliniken. Mm. För på BVC är det ju en väldigt vanlig frågeställning att diskutera.
Just det. Mm.
Och där får man väldigt ofta frågan, är det normalt att de bara bajsar en gång i veckan?
Mm.
Och absolut, ja, det är det.
Just det.
Och i den växande tarmen där under första liksom nyföddhetsperioden och uppåt så kan det variera väldigt i frekvens över tid.
Just det. Så det är i övrigt, liksom, man får titta på allmäntillståndet, hur barnet verkar må. Liksom.
Precis.
Är det även om det är ett barn som i normala fall har... som kanske tidigare har bajsat varje dag men sen har börjat bara ha en dag i veckan. Men i övrigt verkar må bra. Kan man också ha lite is i magen och liksom...
Ja, det kan man. Vi kommer ju komma till lite mer vilka symptom och saker man ska reagera på. Men det kan man absolut ha.
Mm.
Och det är lite beroende på vilken fas man är i. Men är det fortfarande en helammat litet barn så kan man ha lite is i magen.
Just det.
Är det i fasen när man går över till... fastare föda och alla de här kosterna man testar på, då är det ju en liten varningsflagg om det börjar glesa ut. Men det är ju också ingår i den övergången att man faktiskt får ett litet minskad avföringsfrekvens då.
Just det. Oh.
Det vi kan nämna här är att det finns ju diagnostiska kriterier för förstoppning som är satta in i ett sån här ROM som finns för flera olika magtillstånd, IBS och liknande, just för funktionell förstoppning. Och det är ju då att man har mindre än 2 avföringar per vecka, om man håller emot och inte vill bajsa, om man har avföringsinkontinens mer än någon gång per vecka, att det gör ont eller att det kommer hård avföring vid tarmtömning, eller om man kan palpera avföring i en tarmen, eller om man har väldigt, väldigt stora avföringar, så är det alla tecken eller kriterier. Och då ska man ha haft det här 2 eller fler i minst 2 månader. Eller om man är yngre än 4 år ska man räcka det till och med att bara haft det i 1 månad. För att man ska säga att man är förstoppad. Men det kanske inte är så jättevanligt att man går igenom just de kriterierna och säger att enligt Rome 3 kriterierna så uppfyller de så här många. Utan det är ju mer en allmän anamnes som faktiskt ger en ledtråd till det här. Som jag tänkte vi skulle prata om snart.
Ska vi gå igenom lite sen funktionell förstoppning?
Ja, precis. Vi kan väl ta det. Det vi kan säga här är ju att funktionell förstoppning är ju då, som sagt, som vi sa tidigare, nästan alltid förklaringen till förstoppningen.
Mm.
Och det är ju ofta en kombination av flera faktorer som gör att barnet hamnar i det här tillståndet.
Mm.
Det vanligaste är att det kommer i... kring 2-årsåldern, 1-2-årsåldern, ofta har det med både en övergång i kost men också det här att det börjar bli dags att kanske vänja sig av med blöja och sånt.
Mm.
Och det är ju tillstånd som blir då att man har mer eller mindre konstant avföring i ampullen så att säga. Och genom att det ständigt finns något där som säger till kroppen att det ska ut och barnet håller emot, så till slut så nedregleras den här förmågan att uppfatta att man behöver bajsa.
Mm.
Och så blir det en ond cirkel. Och också på grund av det här så får de också ofta det här symptomet att de läcker avföring, enkopres då.
Just det. Så.
Och faktorer som kan göra att man hamnar i det här tillståndet är ju då, som vi sagt, att man går över till fast föda, prekost och så liknande. Det är också viktigt att ha med att det finns en ärftlig komponent i det här. Att har man äldre syskon eller föräldrar eller första grads släktingar som har haft det här besväret, så finns det en liten ökad risk att man kommer hamna där.
Mm.
Det som det pratas mycket om är ju också hur det är på toaletten när man går. Både att man inte går regelbundet utan man har väldigt oregelbundna toalettvanor. Att det är stressat när man går på toaletten av någon anledning.
Mm.
Obekväm miljö på förskola och skola är en sån här klassiker som man pratar mycket om. Att barn håller sig hela skoldagen för att de inte tycker om att gå på toa vid den situationen. Men också, som man kan prata om mycket på BVC, att när man pottränar så gör man det kanske på fel sätt, vilket snarare motverkar det man vill uppnå än når målet. Och annan riskfaktor är just det här att om man av någon anledning, att det gör ont eller obehag just i samband med att man ska gå på toa. Till exempel om man har någon pågående blöjdermatit precis när man ska börja, så kan ju det skapa mer obehag.
Mm.
Sen har förstoppningen gått tillräckligt långt så kan man ofta få sprickor i en tarm. Men då blir det också ännu värre med smärtor när man försöker och så håller man emot ännu mer och så. Så det är väl lite riskfaktorer kring hur funktionell förstoppning kan uppstå då.
Ja, men jättebra. Ska vi gå vidare på lite symptom man kan fråga efter?
Precis. Symptom, och de är ju...
Vill du dricka vatten förresten?
Ja.
Jag sitter och dricker medan du pratar. Det är väldigt bekvämt för mig.
Ja, precis. Ja, men det är bra.
Ja. Du får dricka vatten, Daniel.
Ja, symptomen kan ju både vara diffusa men också väldigt tydliga.
Ja.
De tydliga är ju att man ser när de har avföringen att det kommer hårda, små, ja, harkluttar.
Just det.
När de bajsar, det som är på Bristol-skalan, Bristol 1.
Just det. Uh-huh.
Riktigt hårda, små pluttar, man ser det. Men det finns ju också det här att av och till att de får ont i magen även när de inte har buksmärta. Eller... av och till får ont i magen även när de inte går på toa, för att tarmen jobbar ju med sin peristaltik, trycker framåt och de håller ju lite omedvetet emot och det gör ont.
Mm.
De får ju då avföringsläckage när det har blivit tillräckligt mycket avföring som står i ampullen. Alltså det har uppstått ett fekalom helt enkelt, så kan ju det här då, både avföringsläckaget och även den här förstoppningsdiarén uppstår, som också kan vara lite lurigt. Om det är det föräldrarna primärt söker för, ont i magen och diarré.
Mm.
För det kan verkligen vara en hel del avföring som kommer förbi och liksom rinner ut den här klumpen.
Men det är bra att man inte luras av det då liksom.
Mm. Inte helt ovanligt att de också får besvär med kisseriet när förstoppningen blir mer uttalat. Att de dels får ännu resa så att de kissar på sig. Får plötsliga trängningar och inkontinens. Och även urinvägsinfektioner kan vara ett tecken på att det finns förstoppning. Och det, ett exempel på det är ju att i alla fall vi, när vi jobbar på barnakuten, om vi får in någon UVI eller febril UVI eller pyelonefrit, frågar vi ju alltid om avföringskonsistens och vanor och även vid uppföljning efter den genomgången pyelonefrit. Det är en viktig faktor att ta med, för att det är en så stor, det är en riskfaktor för de här tillstånden att de ska uppstå och ja, en vanligt bakomliggande fynd till det.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Annat vanligt symptom är ju att föräldrarna beskriver att barnet uttrycker en stark ovilja att gå på toaletten och är rädda. Inte helt ovanligt när det har gått långt också att man kan se blod i avföringen och också då sprickor, fissurer vid ändtarmsöppningen.
Mm. Okej, så vi har tagit en fantastisk anamnes och vi ska gå vidare på status.
Ja.
Hur går du tillväga?
Det jag börjar med att kolla på, eller det är lite beroende på hur det har varit, men om man har fått en längd och vikt innan besöket och man inte tar det efter, så brukar jag försöka börja att i alla fall snabbt titta på tillväxtkurvan, som är egentligen oavsett vad barn söker för i våran värld är jätteviktigt och bra hjälpmedel för att få en snabb överblick om hur barnet allmänt mår. Vid funktionell förstoppning, som är det vanligaste, så ska det inte vara någon avvikelse på tillväxtkurvan. Finns det en tydlig avflackning på tillväxtkurvan så ska man nog ha en större benägenhet att börja tänka att här finns något bakomliggande sjukdom som orsak. Inte bara funktionell förstoppning. Annars är det ju framförallt att göra en bukpalpation. Är den allmänt uppspänd, gasig? Kan man känna en utfyllnad nere i vänster fossa? Som är liksom ett tecken på att det står avföring där.
Mm.
Och sen är väl ett väldigt viktigt, en väldigt viktig statsundersökning är yttre inspektion i första hand av anus och ryggslutet. Och ryggslutet är ju, det är ju väldigt ovanligt, men om man ser någon, det man brukar prata om, en sakral hårtofs eller ett större nävus, så kan ju det vara tecken på en ofullständig slutning av korsryggen och då alltså en underliggande ryggmärgspatologi kan man väl säga. Men man ska ju också titta efter just fissurer, sprickbildning. Och ibland kan man se det som kallas för portvaktstagg, som är som en liten
skinnflik
som kan vara ett tecken på att man har mer en kronisk inflammation i anus. Och sen kommer man ju lätt till frågan om man ska göra en perektum direkt. Man har ett barn där man misstänker förstoppning och där vågar inte jag säga att det finns något tydligt konsensus. Jag brukar personligen inte göra det vid första besöket. Jag brukar tycka att en typisk anamnes och övrigt status som talar för funktionell förstoppning räcker och att man istället börjar behandling och ser. Blir det däremot väldigt många upprepade besök och inte så god effekt, då kan man överväga det. Eller man kan säga så här, när det handlar om förstoppning och perektum så är det ju att man ska känna om det står avföring i ampullen.
Mm.
Vilket då i princip bekräftar att här har vi förstoppning. För där ska det inte finnas något. Förutsatt att barnen inte precis då är väldigt bajsnödig och liksom är på väg att bajsa, då kan det ju vara så.
Men, just det.
Så det får man ju på något sätt säkerställa i så fall.
Mm.
Men det som i princip kan ersätta detta är ju att göra en rektummätning med ultraljud.
Mm.
Där man sätter då Också då när de ska inte vara bajsnöda precis då när man gör det, utan man sätter proben på magen och får då en bild av rektum och kan då mäta hur stor rektum är. Och jag vågar inte svära på att det här är den exakta definitionen, men vad jag har lärt mig är att är den mer än 3 cm, alltså mer än 30 mm, då är det likställt med att man har förstoppningsproblematik. Alltså 30 mm eller mer vid den mätningen. Alltså, säger att barnet har förstoppning.
Vad är det som ska vara 30 mm eller mer själva?
Själva...
bajskorven.
Nej, alltså rektum. Jag skulle haft en bild att visa dig så jag kunde se.
Men den blir liksom förlängd om det ligger avföring där och rätar ut den? Eller
ja,
hur?
Måste jag titta hur det blir. Så det är själva rektum, rektum, tarmbiten.
Rektum. <Jag vet inte. laughs> Men visst heter det, det heter ju rektum.
Ja.
Ja, och efter rektum kommer anus.
Ja.
Ja. Ska vi säga det igen bara? Så, ska jag fråga dig igen bara, vad är det som är 30 mm?
Ja. Ja.
Vad är det då som ska vara 30 mm långt? Eller inte 30 mm långt?
Ja, precis. Det är ju själva rektum, alltså tarmbiten, rektum.
Inte bajskorven. Oh, gud.
Hur ska jag formulera mig?
Ja, men du kan bara säga att det är rektum.
Själva rektum.
För jag trodde ju att du menade
bajs. Nej, 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 det ska vara, nu ska vara rektum. Då har man lite megarektum, säger man. Ja, alltid... man mäter tarmen. Ska jag bara säga rektum? Jag ska säga, det är själva tarmen, alltså rektum. Eller jag säger rektum. Ja, jag måste ha kaffe där.
Det är alltid så roligt att prata om bajs.
Ja, det är en fantastisk bit på vårt jobb alltså, att få prata så mycket bajs.
Men när gör ni den här ultraljudsundersökningen? Är det när man har haft upprepade besvär liksom, och testat behandlingar? För de ni träffar med förstoppning är ju då remitterade från vårdcentralen, tänker jag.
Precis. Ja. Och där kan det ju vara... Där kan det ha varit väldigt olika hur mycket man har testat och så.
Mm.
Men är det något... Får man mer en känsla vid besöket att det här nog inte är så jätteuttalade besvär, då är det inte säkert att man gör den undersökningen, utan snarare börjar testa med behandling och ha uppföljning av den. Och skulle det inte funka, då följer vi upp det. Finns det med de här tydliga besvären med mycket soiling? Man har verkligen testat flera olika läkemedel och har varit gått igenom hela vårdprogrammet. Då gör man det, ber man att få det gjort efter första besöket.
Ja, okej, Daniel. Ska vi prata lite om provtagning?
Ja, precis. Har man då ett barn där pusselbitarna framförallt passar med funktionell förstoppning, så är det inte något större provpaket man behöver ta vid första kontakten. Det man egentligen ska överväga är väl att ta transglutaminasantikroppar, alltså celiaki-prov, som ändå är en av de absolut vanligaste orsakerna till förstoppning när det finns en bakomliggande sjukdom som orsak. Sen är det fortfarande en ovanlig orsak till en primär förstoppningsproblematik. Och celiaki-provtagning kan man prata mycket om, för det är ju ett väldigt populärt prov att ta nu på alla möjliga symptom.
Men alltså, tar du celiaki-prov liksom vid ett första besök, eller är det mer om man har prövat att behandla mot förstoppning och sen när det har kommit tillbaka? Eller?
Ja,
men ni tar väl det som att ni får de remitterade patienterna?
Ja, så kan man säga. Så om jag sitter på BVC och det är första gången man tar upp problematiken och det passar med en funktionell förstoppning, då tar jag inte det direkt. Utan då jobbar vi istället och ser om vi kan lösa det med den sedvanliga behandlingen.
Mm.
Är de remitterade till mig på barnmottagningen och man inte redan har tagit det, för det görs ändå en del från vårdcentralen redan innan de blir remitterade, då brukar jag ändå ta det. Andra prover man kan överväga är ju, har man det här att man är urininkontinent eller haft upprepade urier, så det är ju alltid bra att checka av en urinsticka. Har man lite mer av varningssignaler eller symptom som dålig tillväxt eller väldigt intensiva buksmärtor, man har noterat blod, slem i avföringen och det inte finns någon tydlig fissur eller liknande. Eller allmän, lite mer tydlig allmän påverkan. Det här är ju både då på akutmottagningen och vanliga mottagningen som man kan överväga detta då.
Mm.
Då ska man väl checka ett lite bredare paket med blodstatus, CRP, TSH, T4. Fundera på om man inte ska ta ett fäseskallprotektin. Dock.
För att leta efter IBD.
För att leta efter IBD. Dock är det lurigt med fäseskallprotektin vid just förstoppning. För ofta har man förhöjda nivåer av detta prov bara av att ha förstoppning.
Okay.
Så det ska man inte ta för lättvindigt heller. För tar du ett så kommer det finns en risk att det kommer vara förhöjt. Och då sitter du med det där och måste fortsätta ta ställning och hur du ska hantera det.
Men vid IBD, alltså ulcerös kolit, Crohns och typ mikroskopisk kolit tror jag ingår där. Hos vuxna förknippar jag också det där mer med diarré.
Ja.
Är det så spanat att det ofta...
Det är ju mer, ja, är precis, diarré, mer lösa, vara... slämmiga, blodiga avföringar. Men det kan också vara förstoppning där, det är väl ovanligare. Men det är ju liksom generellt avförings... en rubbad...
en rubbad
en avföringsrubbning.
Ja.
Ja, precis. Det går ju ofta... De har ju ofta någon form av avföringsrubbning. Men oftare. Lösare.
Just det.
Än hårdare.
Okej. Det här med TSH och är det... Ja, då letar man lite efter hypo eller hypertyreos.
Framförallt hypotyreos.
Ja.
Som går med förstoppningsbesvär.
Men Daniel, nu har vi pratat om förstoppning. Vi har inte pratat om behandling.
Nej.
Men det tänker jag att det får bli ett eget avsnitt.
Ja, det låter bra.
Så håll till godo med detta, alla ni som har lyssnat. Och lyssna nästa vecka, för då blir det behandling av förstoppning.
Missa inte det.
Tack så mycket Daniel för att du kom.
Tack själv Ida.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Vill du dricka lite vatten?
Jag känner munnen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.